första advent idag. Och då brukar vi ju läsa texter om när Jesus går in i Jerusalem, när han tågar in, rider på åsnan. Jag ska inte läsa den texten idag, jag ska läsa en annan text. Men det är lika fullt det som vi firar den här dagen. Att Jesus kom till vår värld. Det vi har sett nu av dopet, det är ju ett bevis på det. Jesus kom, han hade ett uppdrag som var tydligt och därför så kan vi döpa. Och första advent är en sån söndag när vi verkligen firar att Jesus kom. Och vi väntar på hans ankomst också inför liksom julen, att få fira hans födelse. Och vad är då för tema på en första advent? Jo, det brukar vara, och det är, nådens år. Fantastiskt uttryck. Har ni hört det? I nådens år 2017 döptes Greta, Evelina, Gustav, Samuel och Elias. Ja, precis. Det är för att varje år är ett nådens år. Och jag tänkte säga någonting om detta med nåd idag. Jesus sa ju tydligt, han hade ett uppdrag. Vi ska se om den här funkar, annars blir det du som får bläddra där uppe. Jag ska läsa det här bibelordet först. Från Titus brev. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till oss människor uppenbarades, räddade han oss, inte för att vi handlade rättfärdigt, utan därför att han är barmhärtig. Det gjorde han genom den nya födelsens bad och förnyelsen genom den helige anden som han rikligen lät flöda över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare, för att vi genom hans nåd skulle bli rättfärdiga och få ärva evigt liv, det som är vårt hopp. Nådens år. Jesus kom för att visa oss vad nåd är. Det är vad Titus också säger i den här texten, eller rättare sagt Paulus till Titus. Jesus själv säger också, människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus kom inte bara allmänt för att det var någonting som så där lite lämpligt behövdes. Han kom för att ge sitt liv till lösen för alla människor. För alla människor. Det var hans uppdrag. Läser vi lite mer i Titus också, i kapitel 2, så uttrycks det så här. Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Blivit synlig betyder egentligen uppenbarad. Och något som är uppenbarat, det har liksom inte kommit till bara så där, utan då är det någon som uppenbarar det, och det är Gud själv. Gud har alltså gjort Jesus synlig för oss. Så nåden har blivit synlig. Visst är det läckert? Nåden blev synlig i Jesus. För alla människor. Så att vi också kan få tro. Men hur är det då med ordet nåd? Det är ett sånt där som vi ibland i kyrkan säger kallas för storord. Ni vet, Gud, enkelt begrepp va? Tro, väldigt enkelt. Nåd, lika enkelt. Nej, det är små ord. Men väldigt stort innehåll. Så vi kallar dem för storord ibland. Det finns ju väldigt många stora ord med ett väldigt litet innehåll. Har ni tänkt på det? Det gör det faktiskt. Men nåd, det är ett sånt där storord som ingen av oss riktigt greppar. För hur ska man kunna förstå någonting som på något vis ges till dig och mig, som handlar om hela livet och om evigheten, och som jag får ta emot gratis? Det går inte riktigt att förstå. En del av den förståelsen, det kanske handlar om att vi inte längre i Sverige i alla fall, jag tror inte i västvärlden heller, vi pratar inte om synd och skuld. Det är ju otrevligt. Man ska inte prata om det som är otrevligt. Och dessutom är det väl så att Kyrkan har ju alldeles för länge pratat om synden och projicerat det på vanliga, hederliga människor. Så att de har fått gå omkring och känna att jag inte duger, att jag är, liksom, jag är värdelös. Som om vi inte skulle ha mycket skam redan att hantera, du och jag, i våra kroppar och våra liv. Eller hur? Är det inte så vi ser på det lite grann i Sverige idag? Och det här är svårt ämne för oss. Och kanske ett exempel på det här med synd och skuld, att vi inte gärna pratar om det. Det är ju när vi ser människor som till exempel nu den här perioden hängs ut i media. Och så vet man att de uppenbarligen är skyldiga. Vi vet inte om alla är det, för ni vet, media är media. Men när man vet att någon faktiskt har gjort någonting fel mot någon annan. Och så istället för att säga förlåt så säger man, jag ber om ursäkt om någon annan har uppfattat att jag gjorde något konstigt. Vad händer då? Vi får en ganska fadd eftersmak. Då är det plötsligt som att man skjuter ju över problemet från förövare till offret. Och plötsligt så är förövaren det offret och det egentliga offret får stå där ensam med skam. Vad händer då i ett samhälle? Vad händer då när vi inte kan erkänna vår skuld? Vad händer när vi skjuter synden och skulden åt sidan? Det finns en retreatledare som heter Magnus Malm. En kristen person, författare. Skriver väldigt intressant om många saker när det gäller livet och tron på Gud och hur det är att vara medmänniska. Och en av de sakerna han sa i tidningen Dagen för 1,5 vecka sedan väckte min uppmärksamhet. När han säger så här. Vem hade trott att en kultur utan synd skulle bli så obarmhärtig? Vem hade trott att en kultur utan synd skulle bli så obarmhärtig? Vi blir varandras domare. Ja, men jag är inte skyldig. Men han, hon, den, det, de. Och vi dömer obarmhärtigt, utan pardon, ingen nåd. Alla andra är skyldiga, men inte jag. Jag har inte gjort något fel. Är det inte så om vi riktigt tänker efter, du och jag? Är det inte så att förlåtelse kan ju egentligen bara ges där fel och misstag erkänns? Eller? Visst är det så? Ni vet det där när man tvingar sina barn och säger, säg förlåt nu! Säg förlåt! Och så säger de förlåt och menar ju inte en 5 öre av det. Alltså, det är för att de inte insett att de gjorde fel. Eller vill i alla fall inte erkänna att man har gjort fel. Då spelar det väl ingen roll att jag tvingar mitt barn att säga förlåt. Det är inte förlåtelse. Förlåtelse kan bara ges där misstag erkänns. Nåd, mina vänner, kan bara ges och tas emot där synd bekänns. Det är ju så det är. Finns det ingen synd så behövs ingen nåd. Och det hjälper inte heller att sopa synden under mattan och låtsas som att den inte finns. När den finns, då måste den fram i ljuset, bekännas så att nåden kan komma och befria. Det är vad nåd är. Det är vad nåden handlar om, mina vänner. Det finns en berättelse från Napoleons tid. Napoleon, kejsaren, krigsherren. Vid ett tillfälle kom en kvinna inför Napoleon och hon ber om nåd för sin son som har begått ett rejält misstag i armén. Och Napoleon svarar bara, nej, han har begått samma fel 2 gånger, han förtjänar döden. Ja, men säger mamman, jag ber inte om vad han förtjänar, jag ber om nåd, säger hon. Ja, men han förtjänar inte nåd, säger då Napoleon. Nej, säger mamman, om han hade förtjänat det så vore det inte nåd, och nåd är allt jag ber om. Nåväl, svarade Napoleon. Jag ska visa nåd. Och så benådade han den unge mannen. förlåtelse eller nåd, det får vi inte för att vi förtjänar det, utan för att vi behöver det. Eller hur? Det är ju många gånger jag inte alls förtjänar att bli förlåten. Jag kanske har ljugit, jag kanske har varit dum, egoistisk och jag har varit det medvetet. Jag har inte alls förtjänat att bli förlåten. Men kärleken, mina vänner, den är beredd att förlåta. Och här kämpar vi allihopa. Men förlåtelse och nåd får vi för att vi behöver det. Inte för att vi har förtjänat det. Det är kärlek. Och det är det som Gud visar oss i Jesus Kristus. Det är därför vi får döpas. Det är därför vi kan komma, du och jag, och säga: Herre, förlåt mig. Jag gjorde fel. Förlåt mig att jag har vänt mig bort från dig. Jag vill gå med dig. Och Herren räcker ut sina händer och hela sitt hjärta för oss och säger: jag förlåter dig. Jag ger dig min nåd. Därför att du behöver det, inte för att du förtjänar det. Det är vad evangelium handlar om, mina vänner. Bibeln är ganska krass. Den säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla har syndat och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Hör ni det jag hör? Det är julafton. Det är julafton hela livet. Jag får det jag inte förtjänar. Jag får Guds nåd. Jag får kallas för ett Guds barn, min vän. Du får göra det. Du får ta emot den nåden. Oförtjänt. Därför att han älskar dig. Därför att han älskar dig. Får du ta emot det. Och jag också. Så även fast Bibeln är krass och säger det den gör, så försöker den visa för oss att vi saknar någonting när vi stänger ute livgivaren Gud själv. Då är det som att kompassen i våra liv går miste. Ordet synd betyder egentligen att missa målet. Då blir det ganska klart. När kompassen saknas så missar jag målet. När jag inte längre räknar med han som har gett mig livet och lever som om Gud inte finns, så missar jag ju målet till slut. Men nåd, det är att få den där kompassen gratis. Att få tillbaka livet. Att få tillbaka det som han har gett till oss och vunnit för oss. Titus, eller i Titus brev stod det: Guds godhet och kärlek till människorna uppenbarades. Han räddade oss när han uppenbarade sin kärlek för oss. Och det gjorde han i Jesus. Synden handlar ju inte i första hand om att synda berättelsen, ni vet, i början, syndafallsberättelsen. Två människor äter någon frukt som är förgiftad på något sätt som gör att de blir sjuka. Det är inte huvudpoängen. Hela poängen är mycket djupare än så. Det är att det såddes in en misstro mot att Gud skulle vara god. Vad var det ormen sa? Skulle Gud ha sagt? Nej, men han vet. Om ni äter av frukten så blir ni som gudar och kan avgöra vad som är gott och ont. Det vill säga, Gud har undanhållit oss någonting. Så plötsligt står Gud där inför domstolen. Och hammaren slås i bordet hårt och på riktigt. Och vi dömer Gud och säger: Gud, du har undanhållit oss det som vi skulle få och som gjorde att vi skulle blomma i vår fulla potential. Och om nu Gud inte är god, mina vänner, och vi dömer honom för att vara orättvis, ja, då är det ju bättre att du och jag sätter oss på hans plats, eller hur? Och så blir vi som Gud. Och så börjar jag fälla domar. Och så blir jag full av misströstan och högmod och misstro. Och snart blev vi mästare, vi människor, på att skylla ifrån oss. Skylla på varandra, skylla på andra. för att själv komma fri. Eller hur? Det är det synden gör med oss. Det är det som upproret mot Gud handlar om. Att vi plötsligt inte tror längre att Gud faktiskt är god och vill mig väl, älskar varje människa och har en tanke med våra liv. Och när den misstron skjuter in i våra liv, vad kan då rädda oss? Från oss själva, från högmod och misstro. Ja, det är då Bibeln säger, då finns det något som heter nåd. Och det är den som räddar oss. Det finns en fantastisk berättelse om president Calvin Coolidge. Calvin Coolidge dog någonstans på 30-talet. Han var president i USA. Det här kom fram långt efter hans död. Och det berättas att han vid sin tidiga presidentkandidatur, eller när han var president hans första år, så var han på ett hotellrum vid ett tillfälle och vaknar mitt i natten och en inbrottstjuv står i hans rum och gräver i hans fickor. Men Calvin Coolidge behåller lugnet. Han talar upp högt, tydligt, och så säger han: snälla du, ta inte det ingraverade fickuret som ligger i min ficka, för det är så charmigt så det vill jag behålla. Och den förvånade tjuven stannar till och så börjar han inleda en konversation med honom. Och kommer fram till att den här inbrottstjuven är en ung student. Han har inga pengar att betala hotellrummet med. Han har inga pengar att betala biljetten tillbaka till den studieort dit han ska. Tillbaka. Så vad gör Calvin Coolidge, presidenten? Ropar på Secret Service? Nej. Han tar upp sin plånbok och börjar räkna fram $32. Och ger honom det i handen och säger: här har du. Det här är ett lån. Se till att betala tillbaka. Ta de pengarna och så går du ut samma väg som du kom. För annars tar Secret Service dig. Och så skickar han iväg honom. Lånet då? Jo då, det blev tillbaka betalat det också. Vad är nåd? Jo, att få någonting som jag inte förtjänar. Det fick den unge mannen. Han fick nåd från självaste presidenten. Han fick vara med ännu en tid. Nåd får man oförtjänt. Och vad var det vi läste från Titus brev? Jo, det var inte för att vi handlade rättfärdigt. Om ni ser på texten. Ta nästa bild där. Det var inte för att vi handlade rättfärdigt som Gud räddade oss. Utan av hans barmhärtighet. Det är hans barmhärtighet. Och han gjorde det genom den nya födelsens bad. Här! Det är vatten här. Det är dop idag. Det var genom att döpas och genom att fyllas av Guds heliga ande som han gjorde det här möjligt för oss. Att ta emot av bara nåd. Det är nåd alltihopa. Och när vi bekänner vår synd, när vi bekänner våra felsteg, oavsett var du har befunnit dig, oavsett var du är just nu, oavsett vad du tänker om livets fortsättning, så kan du också få ta emot av Guds liv. Och av det eviga livet som det stod i den texten. Som är vårt hopp, sa Paulus. Och det livet börjar här och nu. Det är det vi har sett här i dopgraven idag. Det livet kan bli ditt och mitt. Och allt ihopa på grund av ett litet storord som heter nåd. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du är så nära oss. Tack för att du vill ha med våra liv att göra. Tack för att jag får vara med, Herre. Tack för att du har förlåtit oss våra synder. Och tack för att du älskar din mänsklighet. Du älskar oss var och en. Och jag ber Jesus Kristus för den som just nu kanske funderar i sitt inre. Tänker: jag behöver nåden. Jag behöver förlåtelsen. Men hur gör man? Vad händer sen? Jesus, jag ber att du går till honom och henne. Lugnar honom och henne. Och säger att du står där. vid hans eller hennes sida. Att du är beredd att förlåta och visa nåd. Att du är beredd att gå med din helige ande. Att du är beredd att finnas där varenda minut resten av våra liv. Så tack Herre Jesus för att du är här den här söndag förmiddagen. Och du är med oss när vi går hem härifrån. Och du är med oss ikväll och imorgon och nästa dag. Jesus Kristus, tack för att vi får vara dina barn och bara nåd. I Jesu Kristi namn. Amen.